Framförallt så beskriver han sig själv så här: multinörd, body mind herbalism, trollformelära, pralintillverkning, godishistoria, mångkulturell matlagning, amuletter, drakmyter, stå upp, husse och morfar. Janne Hallqvist var en person som dedikerade hela sitt liv till örterna.
Idag sänder vi ett avsnitt av en annorlunda anledning än vad vi brukar. Och det är att en före detta gäst till oss och en person som står Rebecca Ruby nära har dött. Idag på påskdagen den 31 mars på det som de kristna ser som återuppståndelsen i sin mytologi så vandrade Janne Hallqvist vidare med all sin visdom in i den värld som vi egentligen inte vet någonting om. Därför så vill vi dels sända det avsnitt som han gästade oss i igen. Och vi vill också prata lite om honom och hans gärning. Så jag lämnar över till Rebecca att få göra det.
Tack, tack Elin. Om man har träffat Janne någon gång och sprungit på hans energi, eller han var ju inte så snabb, han var ganska långsam, så blev man liksom genast drabbad av hans kunskap om örter. Men framför allt blev man så engagerad för att han var så nyfiken och han var så rolig och det var som ingenting som liksom inte gick att undersöka med örterna. Och han grundade ju Naturens medicin på Biskops Arnö, där han haft sin örtutbildning i över 30 år och gjort massa olika resor med örter till olika länder. Han har haft sommarkurser där han också samskapade med många andra örtnördar. Så alla örtisar i Sverige som har liksom lite djupare engagemang för örter har på något sätt råkat på honom. Men framförallt så har man ju varit så himla ledsen över att hans bok Örtapoteket inte kunde gå i tryck igen. Det är en av de absolut bästa böckerna om örter på svenska. Han var ju så rolig för han förstod ju tidigt att liksom, det finns jättemycket örtkunskap här i Skandinavien. Men att traditionen hur vi har brukat dem har varit liksom knapphändig och lite bruten. Och blivit liksom, lagt ett kristet lager på dem och så vidare. Så han tog ju mycket inspiration från ayurveda och kinesisk örtmedicin. Och den kurs som jag läste på honom, Levande örthistoria, det är den roligaste kurs jag någonsin har gjort. Jag tänkte jag skulle läsa det, så skulle jag läsa lite om hur han skriver om örter på sin Instagram-sida. Jag har just gjort en väldigt spännande örtolja med en ört som heter knappag på svenska. Det kinesiska namnet Deng Qing Qiao betyder lampvekeört. På engelska heter örten bogrush eller bogrush. Det är ett halvgräs som är ovanligt i Sverige. Halvgräs brukar ha ett svampaktigt innandöme som kan ge associationer till frigolit eller nudlar. Det väger ingenting. Det går att köpa där kinesiska örter säljs. Så, jag har kokat den torkade plantan i vatten och därefter hällt på olivolja och kokat bort vattnet samt silat av oljan. Det blev en väldigt god olja. Man kan använda oljan på flera olika sätt, både invärtes och utvärtes. Och utvärtes har den använts mot kliande hudknölar. Invärtes har den använts vid trötthet, magkatarr och förstoppning. Man kan även låta rosblommor dra i oljan och blanda den med backtimjan nedkokt i vinäger för att få fram en olja som man smörjer i pannan vid tröghet och förvirring. Receptet är 1000 år gammalt och ingår i Avicennas Canon of Medicine. Eftersom örtoljan fick så god smak så funderar jag på om den skulle kunna användas i matlagning. Exempelvis salladsdressing. Typ en sallad mot trötthet och tröghet. Alltså, det tycker jag var, det är var liksom, det är Janne för mig, att han liksom hittar någonting. Och så, hur kan vi använda den? Hur kan vi jobba vidare med den här? Och Det är ju mycket liksom tillverkning av halstabletter och oljor och olika preparat för huden. Och han ville på något sätt också förmedla just att de här gamla örterna, den här gamla medicinen var så viktiga för oss nutidsmänniskor. Och jag gick igenom min mailkorrespondens nu med Janne från de senaste 6 eller 7 åren. Och det är mycket att jag bara, Janne vinruta, odlades den i Sverige på 1400-talet? Nej. Mm. Mitt kungsljusbläck blev torrt. Var använt för någonting? Aha, nej, då måste du göra så här. Så bara, men man skulle kunna ta rysk rot kanske istället för rosenrot. Ja, men Rebecca, jag har hittat rosenrot nu. Jag tror att det går att odla, men det tar lång tid. Alltså, det var så himla levande hela tiden. Så jag tänker att jag skulle vilja liksom hylla honom genom att... Ja, men Janne, du ska veta att vi är många som kommer att föra ditt arv vidare. Det är vi många som kommer jobba med örterna. Och vi är många som kommer fortsätta vara nyfikna och lekfulla kring örterna. Vi kommer absolut inte glömma bort dina drakar och drakelixiret. Och både jag och Elin hoppas ju innerligt att dina 2 böcker som inte blev klara nu kommer att bli klara. Så att världen får läsa mer om trollformler och levande, lekande örthistoria. Och våra tankar går ju jättemycket till Jannes närmaste och alla elever som han har haft på skolan, alla kollegor. Så från oss på förmiddagsmakt må du vandra på de gröna ängars ö.
Så för att hedra dig, Janne, så vill vi spela det avsnittet som vi sände tillsammans med dig för nästan 2 år sedan på midsommar. Som handlade om läkekonstens historia. Och där vi fick ställa alla frågor vi kunde komma på. Och du fick dela med dig av en liten bit av din stora kunskap. Så alla ni som inte har hört avsnittet förut, håll till godo. Och alla ni som har hört det förut, lyssna igen och sug i er all den här kunskapen som Janne delade med sig av.
Jag känner så här, Elin, att det skulle vara så fint att du också var i samma rum som mig och Janne, men nu är du inte det, för vi är liksom på Biskops Arnö.
Ja, vad gör ni där?
Mm. Vad gör du här, Janne?
Jag har liksom fastnat här på något sätt. Jag har jobbat här sedan 1984. Då var jag med och startade en ekologikurs. Och på den ekologikursen hade vi en odlingslärare som startade en örtagård. Och då tänkte jag, men örter, det har jag varit intresserad av. Det måste jag passa på att fördjupa mig ännu mer i. Så att jag började, på grund av att vi hade en örtagård, så började jag läsa jättemycket om örter. Och började så småningom ha lite lektioner om örter. Och vi började tillverka olika produkter. Vi startade någonting vi kallar för projekt Örtapotek. Där vi sålde produkter på skolan. Så började det för väldigt länge sedan för mig. Wow. Alltså, det var inte huvudämne här.
Nej.
Utan jag är ingenjör och intresserad av förnyelsebara energikällor. Och blev handplockad hit för att undervisa om ekologisk teknik, solenergi. Hur man bygger saker själv. Så vi byggde en massa roliga saker. Soldrivna duschar, ugnar, torkapparater, allt möjligt. Korvgrill.
Wow. Det är så himla intressant. För det är ju nästan som att örterna kallade på dig. För nu har du ju drivit naturens medicin här i...
Ja, sen 2001.
2001 liksom. Ja. Och naturens medicin, det är faktiskt därför jag är här. För jag har blivit inbjuden av en gästlärare.
Så mäktigt.
Alltså Elin, jag är lärare, jag är som du.
Ja, fast det känns mycket mer magiskt att vara lärare i örtmedicin än i svenska. Eller kanske inte, språket är också magiskt.
Språket är också magiskt. Ja, nej, men det känns jättefint. Men du gör ju också så, du bjuder in. Det är ju en ettårig utbildning som finns på Biskopanö. Och så finns det en massa olika sommarkurser man kan gå. Och just den här naturens medicin så kan man faktiskt verkligen bo och verka och leva här och ha hand om örtagården.
Mm.
Som är helt otrolig.
Mm. Det är nästan 100 olika örter.
Ja, alltså det är 100 olika läkeörter som odlas här nere på Biskopsanö.
Wow.
Alltså, men jag tänkte ju så här, du vet, när jag hade dig som min lärare på levande örthistoria, då kände jag nästan så här, jag måste säga till Elin att vi ska intervjua Janne på podden, för att någon gång i framtiden så hittar någon förmiddagsmaktpodden på något sätt, jag vet inte vart de hittar den nu för tiden, det är inte så här en kassett i jorden, men man hittar oss på något konstigt internet, och då ska det finnas en intervju med Janne där, för du är så kunnig. Alltså, din bok får inte på tag på längre. Alla vill att den ska gå i minstryck, men den finns ju inte. Och jag tänker så här att nu, om man inte kan ta sig till Biskops Arnö, så kan vi, liksom, vi ta Janne till folket.
Ja, alltså jag måste så här fånga all den här kunskapen på något sätt.
Verkligen. Och jag tänker så här att vi skulle kunna prata om vilken ört som helst. Skulle vi kunna prata om. Vi skulle kunna prata om alla örter. Vi skulle kunna prata om folktroörter. Vi skulle kunna prata om allt möjligt. Men det som jag himla gärna skulle vilja att vi pratade om idag, det är ju levande örthistoria.
Mm.
Vad är levande örthistoria? För någon som aldrig har hört talas om det.
Alltså, för min del så är det nog ganska mycket att gräva i väldigt gamla böcker, receptsamlingar, läkarhandböcker och allt möjligt. För att liksom hitta riktigt gamla recept som fortfarande, eller som jag upplever som, det här är ju intressant. Så här gjorde man för 1000 år sedan, så här gjorde man för 1500 år sedan. Det gör man inte nu. Det är liksom, man gör halstabletter på ett helt annat sätt och så vidare. Man gör olika spa-produkter skulle man kunna kalla det för. Produkter för välmående, fotbad, massage och så vidare. Det är väldigt, väldigt annorlunda än idag. Och så kan vi göra det. Vi kan liksom helt enkelt ta fram de här recepten och tillverka det här och se hur känns det här, hur luktar det här, hur mår vi av det här.
Mm.
Och också fundera liksom kring varför tänkte man så. Man hade ju liksom här i väst en idé kring människan. Man delade in människan i 4 olika temperament till exempel. Och då skulle man ha lite, påminner lite om ayurveda, där man har liksom tre olika dushor, vata, pitta, kapha, som ska hållas i balans. Vi hade ett annat system som har likheter, lite likheter med ayurveda. Men det handlade också om att skapa balans, åtgärda obalanser. Och det är så otroligt spännande recept. Så att man, det är liksom en upplevelse, tycker jag, bara att få gräva fram de här, tillverka de här produkterna och liksom uppleva dem.
Men du Janne, nu nämnde du ayurveda och de här olika 4 typerna. Alltså, kan du bara nämna någonting om, för folk som inte vet vad vi pratar om, vad alltså, det handlar om?
Ayurveda är ju lite så här känt att man, det är en indisk gammal, väldigt gammal medicintradition, flera tusen år gammal, där man pratar om att man kan dela in människor i 3 olika grundkategorier. Sen kan man vara kombinationer av dem. Och det handlar om så här liksom tendenser till kyla, hetta, torka, fukt. Alltså olika så där inre klimat kan man säga som kan vara mer eller mindre i balans. Och i väst, om vi säger så, de gamla grekerna, de delade in människor i 4 temperament. Sangviniker, koleriker, melankoliker och flegmatiker. Och det här levde kvar ända fram till, ja, man kan säga 1600-1700-talet. Det liksom finns ingen speciell tidpunkt när det här helt upphör. Och det lever fortfarande kvar i vissa delar av världen. Men alltså, det finns även där idéer om just att människan har ett inre klimat, en tendens att bli torr, att bli för fuktig, att bli för varm, bli för kall och så vidare. Plus att man har en massa idéer om hur kroppen fungerar och hur den ska liksom hållas i hälsa. Så att det, ja, det var en kort version.
Ja, men man kan också, det här är intressant, Elin, tänker jag, för att i, det kanske inte är ett hjul, men man skulle kunna rita upp de här liksom, fyra kroppskonstitutionerna eller de här liksom personerna, så skulle man ju faktiskt kunna lägga in lite saker som vi jobbar med som i, här i häxkraftvärlden, eller hur?
Ja, det måste.
För om man tänker så här, om man skulle säga så här, typ den här ritningen här, jag har gjort en liten ritning här framför oss som jag faktiskt har gjort tillsammans med dig för länge sedan när jag gick på din kurs. Där man då, om man skulle prata om de här olika kroppskonstitutionerna, så här då ser ju liksom den här sangvistiska personligheten. Och då så har vi ju satt lite olika element och lite olika temperament där. Jag tänker att jag ska rita upp den här och lägga på podden, på hemsidan, så kan man se det sen.
Så, ja.
För det blir nästan som ett årshjul, det är dit jag vill komma. Att man tänker liksom hur man kan dela in de här kroppstyperna. Och sen så jobba då med de olika fyra elementen. Och sen så de olika liksom, ja, vad ska man kalla de här? Temperament?
Ja, det är klimat. Inre klimat.
Ja.
Så, men kan man tänka sig då att det liksom är som att olika personer har olika mycket av olika element i sig? Är det liksom så, typ att man har mycket eld och hetta och någon annan har mycket fukt? Eller? Förstår jag det rätt då?
Det är lite så. Plus att det kan liksom sitta på olika ställen i kroppen.
Ah.
Ett tillstånd här, ett annat tillstånd där. Så är det ju inom ayurveda också. Att man tänker sig att de här tre duscherna, vata, pitta, kaffa, de står för olika tillstånd men också för olika delar av kroppen, så att säga. Så att, till exempel vata står för allting som har med rörelse och transport i kroppen. Och det är liksom sådana egenskaper som ska vara lite lyhörda, flexibla och så vidare. Men då kan liksom det bli en överhettning, att hetta går in där, att pitta går in där och skapar stelhet och inflammationsbenägenhet och så vidare. Det är lite på liknande sätt. Att man har någon idé om hur en person är i balans. Och sen så försöker man beskriva vad det är för obalans som eventuellt har uppkommit. Och så försöker man sätta in olika åtgärder för att man ska må lite bättre.
Vilket, om man tänker på det här sättet också, jag tror att jag nämner det i örtavsnittet, då blir det ju också så här, vi kan ju ha en person som kanske behöver, men vad ska vi säga? Vi kan ha en person som behöver en medicin för sin hosta.
Mm.
Och då är det ju så här, om man då skulle bara ta skolmedicinens sätt att se på örter, så skulle man då kanske bara ta en allmän ört för hosta. Utan att ha gått till botten med, ett, vad sitter kanske obalansen? Två, vad är det för kroppskonstitution som den här obalansen sitter i? Och vad skulle det kunna eventuellt finnas för möjlig obalans liksom. Är det en torr hosta? Är det en slemmig hosta? Är det en person som har väldigt mycket liksom luft i sig eller väldigt mycket liksom kaffe i sig? Och så kan man då på så sätt designa örtmedicinen mer specifikt. Så tolkar jag det.
Så funkar det både, ja. I båda de här systemen. Både ayurveda och det här. Men jag tänkte, det vi gjorde på sommarkursen, det var ju, vi hade en spadag.
Ja, det var jätteroligt.
Och då fick man i första hand välja, vill jag ha en spa-upplevelse som är värmande och cirkulationsfrämjande och avslappnande, eller vill jag ha en som är svalkande i första hand? Och det var ju ungefär halva klassen valde den värmande. Det var ändå en ganska varm dag, så att många ville ha en svalkande också. Och det var så uppenbart att det funkade. Alltså de som kände sig överhettade innan, de kände sig behagligt svalkade. Och de som var lite frusna och stelna, de kände sig värmda och avslappnade.
Alltså jag tog ju den här svalkande spa-kittet, tänkte jag. Men det var, för det var så himla varm. Jag blev ju så kall sen efteråt. Alltså, att jag bara, oh my god, det var verkligen så här. Det funkade, så jag fick sen ta och dricka lite så här av det här mer värmande teet för att komma lite grann i balans.
Ja,
det var verkligen riktigt liksom Och man är ju ofta en blandperson också, eller hur?
Mm.
Man kan vara lite flegmatiker och lite koleriker, eller man kan ha en tendens till mer ska man säga sangvinisk, ja, och sen mer melankoliker. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Kom... Om man är melankoliker, vad skulle känneteckna den kroppskonstitutionen i de gamla lärarna?
Nej, men alltså då finns det lite försvagad blodcirkulation, lite frusenhet, tendens till torr hy. Man tänker sig att den svarta gallan, som då melankoli faktiskt betyder, melankoli, svart galla, den är lite för mycket i blodet, den sjunker neråt, den är tung, den skapar sprickor i fötterna och så vidare. Och man behöver liksom någonting som värmer, sätter fart på blodcirkulationen, som skapar avslappning och som, ja, så kan man säga.
Och på motsatt sida då, på ett sånt här årshus, skulle man ha sangvinierna?
Ja, men alltså en sangviniker, liksom en koleriker, de har ju ett överskott av hetta, kan man säga. De behöver svalkas. Och sen finns det lite olika typer av, alltså de är ändå olika. En sangviniker, där ligger fokus på blodet, att liksom få blodet att må bättre, att rensa ut gifter ur blodet, att liksom åtgärda olika tecken på, alltså typ att det finns en hetta i blodet, som man säger, att det finns en inflammation i huden, att det finns utslag, att det finns en tendens till att få infekterade sår och så vidare. Det finns massa olika exempel på hur en sangvinisk konstitution kan hamna i obalans. Så då liksom fokus handlar om att rena och att svalka, kan man säga.
Mm. Så då man sätter, jag gjorde ett årshjul och då satte jag ju, liksom, om man tänker då på vårt årshjul som jag hoppas ni alla har kollat på, då satte jag då melankolikern i väst med jord.
Mm.
Och sen så satte jag då, och det var jord, det här är ju du som har sagt ordet jord, det har inte jag satt där. Varför sa du att vi skulle ha jord där?
Alltså det var ju så här att när det här växte fram, typ 500 före Kristus, då hade vi haft ett antal filosofer i Grekland som funderat mycket kring vad är urämnet? Finns det något urämne? Har allting uppkommit ur ett ämne? Och det fanns de som tänkte, ja, det var nog luft som var det första som uppkom, och så kunde den här luften förtätas och bli till jord och så vidare. Eller, ja, sådana saker. Men sen fanns det andra som tänkte, nej, men eld är nog det första. Och vatten är nog det första. Och så till sist så dök det upp då Palermo, en man som heter Empedokles, som tyckte att nej, men det finns fyra rötter. Jord, eld, luft och vatten. De har alltid funnits och de kommer alltid att finnas. De yttersta ämnena. De kan övergå i varandra, men de kan inte liksom skapas ur ingenting, utan det är liksom, kan man säga, det är liksom, det kallades så småningom för fyra element, men på den tiden kallades det fyra rötterna. Och då var det en läkare som heter Hippokrates som fångade upp den här idén och tyckte att, ja, men okej, det kanske också är så att varje sån här element motsvarar någonting i kroppen, en kroppsvätska. Och då tyckte han att, ja, att jord, det måste stå för den svarta gallan. Och den svarta gallan, kan man säga, det är kanske inte någonting som man idag direkt kan peka på och säga vad det är. Men det var, man tänkte liksom att den mat man åt, den genomgick olika kokningar. Pepsis, olika kokningar. Och framförallt i levern. Och liksom då frambringades olika, så att säga, ämnen, det frambringades slem, det frambringades blod och så vidare. Och så var det kvar som en slags bottensats, den svarta gallan, som då ger en slags tyngd och stabilitet som behövs fara omkring i kroppen. Den lagras framförallt i mjälten, men det ska finnas lite svart galla i blodet som hjälper blodet att liksom fungera på ett bra sätt, Och den påverkar också psyket på ett positivt sätt i lagom dos. Så att man orkar hålla på med saker som är lite tråkiga. Och att man, alltså motsatsen är ju den sangvinikern som bara vill leka. Så liksom, det här är liksom den svarta gallan, melankolin. Det är liksom det som ger tyngd och allvar och gör att man kan bli pålitlig och fördjupa sig och jobba med saker som kanske inte är jätteroliga men som är viktiga. Så det är liksom en grundande tung energi men som lätt kan hamna i obalans och då blir man allt för tungsint, svårmodig.
Melankolisk
helt enkelt.
Men den här svarta gallan, den är alltså inte något som är, typ, som är fysiskt utan det är mer någon metafysisk substans då, eller?
Jag tänker att alla de här fyra kroppsvätskorna kan man se som någon slags icke-fysisk. Men alltså det finns ju, man kan säga blod är ju naturligtvis någonting som finns fysiskt. Slem är någonting som finns fysiskt. Och gul galla, det är den vanliga gallan, det är också någonting som finns fysiskt. Men när man tittar på hur de beskrivs så ser man att ja, men det här är någonting mer än bara den här substansen. Det här är en aspekt av psyket, det här är en aspekt av livet. Det är alltså, inom ayurveda, det är inte så stor skillnad egentligen. För exempel pitta betyder galla och kaffeslem. Vata betyder vind eller luft, eller vind kan man säga. Så att även inom ayurveda så har man då de här tre olika principerna som är också lite metafysiska. Någonstans mellan det fysiska och det icke-fysiska. Och som liksom går in i allt på något sätt. Psyke, själ, kropp.
Holistiskt.
Ja, på något sätt. Men alltså det är mer som en metafor att man pratar om. Ja, det är den gula gallan. Ja, det är blodet. Ja, det är den svarta gallan.
Men det är så himla intressant för att det här är också som, jag tycker att så här jobbar man ju i modern kinesisk örtmedicin också med de här konstitutionerna. Kanske inte med liksom melankoliker och sangviniker. Men innan vi pratar mer om det, jag vill veta lite mer om sangviniker. Vadå, är den lekfull? Vad håller den på med?
Ja, sangviniker, de är, ska man säga, de tar saker lätt. De är lekfulla och gladlynta. De kan bli liksom lite överhettade om man säger så. Men liksom själva den, ska jag säga, det är det som ger på något sätt glädje. Man kan säga det som att de andra temperamenten, de är antingen lite tyngre, allvarligare eller tråkigare på något sätt. Det är liksom sangviniska elementet som då står för blodet och för elementet luft. Det är det som lyfter och skapar njutning och glädje och humor och flexibilitet.
Alltså, jag tänker liksom att är det då, varför är luften där då?
Ja.
Och inte elden?
Ja, elden tänker man ju också är då en av de här heta. Men den är mera stor, en av de heta temperamenten. Men elden, det står ju då för den koleriska sidan som är mera den här, kan jag säga, den är mer intellektuell, den är mera ledartyp, mera liksom beslutsfattande, klartänkt, lite aggressiv. Ja, om man säger hetlevrad, säger någonting. Eller att spy galla. Visst. Alltså det finns ju mycket i vårt språk som har med det här tänkesättet att göra. Så att den är mer aggressiv, mer liksom handlingsinriktad.
Och vad sitter kolerikerns obalanser mest då?
Alltså man kan säga att, ja, man kan säga att den gula gallan har ju med gallblåsan och levern att göra. Men sen kan ju, liksom inom ayurveda, så kan ju en obalans ta sig in var som helst och skapa problem. Så att, ja, det kan vara matsmältningsstörningar. Det kan vara också där inflammationer på olika sätt. Så att,
Och den är i söder på det här. Så det är liksom jord, Och melankoliker är väst. Och sangviniker, blod är och luft i öst. Och sen i söder, koleriken, hetlevrade gallan och elden. Och sen i norr, på det här liksom sättet att se, så är då flegmatiken och då det fjärde elementet som är vatten.
Jag tycker det är spännande. Det här är ju väderstreck som du har valt. Som inte liksom man har liksom, man har inte haft ett väderstreckstänk inom den grekiska medicinen.
Nej, det är jag som säger norr för att
men jag tycker att, jo, men jag tycker att det är bra. Jag tycker att du har valt det på ett bra sätt.
Hörde du det här allihopa? Jag fick högsta betyg av min.
Men Ruby, jag måste fråga dig, om jag hörde rätt nu så sa du andra väderstreck än de vi brukar ha elementen i, eller?
Ja precis. Alltså så här, jag delade in, jag fick elementen av Janne med de här kroppskonstitutionerna. Mm. Och sen nu när jag pratar med honom nu och när jag förklarar den här bilden, då säger jag eld i söder. Och...
Men vi brukar ha eld i öster.
Ja, precis.
Och det var det jag bara ville.
Ja, precis. Nej, det är inte som vårt årskull. Det är bara det att han nu menar på att jag säger väderstrecken, vilket han inte brukar göra, eller de gjorde heller.
Nej, men alltså inom till exempel kinesisk medicin så har man ju vatten i norr och eld i söder. Men alltså jag kan fatta liksom soluppgången eller där solen står som högst. Alltså öster och söder, det är de naturliga platserna för element. Sen finns det ju då olika i olika system. Mm. Men det är väldigt logiskt att sätta dem antingen i öster eller i söder, tycker jag.
Och en flegmatiker, vad händer med dem?
Alltså flegmatiker, då är det lite trögt och lite tungt och lite slämmigt och lite bra glid, kan man säga. Ja, faktiskt. Det är liksom, man kan säga underlättar rörelse faktiskt, för alltså det man kan säga, en flegmatisk person kan vara lite eftergiven, säger man så. Ja, kan ge efter ganska lätt, kanske inte den som första hand står på sig. Den som står på sig mest det är ju så att säga kolerikern. Alltså det är liksom motpolen, kan man säga, till kolerikern. Det är liksom, man kan säga att en flegmatiker kan underlätta den rörelse som någon annan kanske tar initiativ till.
Mm.
Och faktiskt. Det är intressant om man jämför med kaffa inom Ayurveda, som också betyder då slem. Där har man lite mera lagt in andra kvaliteter än bara alltså att det är slemmigt, utan det är också tyngd och pondus och sådana saker. Mm. Man, det, alltså de här systemen, de har likhet, men de har också olikheter.
Kaffe är så olje också.
Oljig, ja precis. Ja. Tendens till slömbildning. Mm. Men också en förmåga att stå pall, liksom, och alltså stå stadigt, om man säger så. Så att om man är väldigt ostadig och samtidigt ska jag säga tung och slämmig, då är det en kombination av vata och kaffa, enligt Ayurveda. Mm. Men här i det grekiska skulle man nog säga, ja, men det är det flegmatiska, det ger lite efter. Så att man har det är lite olikheter.
Och varför är de här då inre temperamenten viktiga? Kyla, torka, fukt och värme, som också finns, de finns nästan på kardinalerna liksom. Man kan säga att de är mellan, så mellan varje, om ni ska, jag försöker bildligt förklara här, ni ska få se det här, jag ritar upp det, men så här, mellan varje då, typ om det står en melankoliker och så har det flegmatiker, då har man ett begrepp som kyla däremellan. Mellan flegmatiker och sangviniker kan det finnas ett ord som fukt, mellan sangviniker och koleriker värme, och mellan koleriker och melankoliker torka.
Alltså, de gamla grekerna, de tyckte ju liksom att de här klimatkvaliteterna, kyla, hetta, fukt och torka, de var ännu mer grundläggande än de fyra elementen. Men det var liksom inte, kan vi säga, former av materia, men det var egenskaper som var låg allra djupast faktiskt.
Mm.
Och det där är ju någonting som alkemisterna tog fasta på också. Att de menade ju att man skulle kunna göra om en metall till en annan metall genom att liksom isolera fukt eller kyla ur någon substans och bara få bara fukten liksom. Och sen kanske koppla den till en metall som hade för lite fukt för att kunna vara guld. Alltså det här har haft jättestor, det här tänket har haft liksom jättestor betydelse även inom alkemin. Som är då en helt annan spår, men jag bara nämner det för det är lite spännande.
Alkemi, nu har vi ett nytt uppslag.
Ja just det, vi kan ta avsnitt om alkemi också.
Ja, vi skriver upp det här på vår lista med 1000 avsnittsidéer.
Du frågar vad det har för betydelse. Alltså man kan väl säga att de här olika temperatur eller så att säga klimatkvaliteterna, de ligger liksom i botten till det här med att få fram de olika temperamenten. Så det är alltså en kombination av kyla och fukt som ger elementet vatten och så vidare. Men alltså när det gäller varför jag tycker det är spännande med de här olika sangviniker, koleriker och så vidare, det är ju just därför att inom medicinhistorien så är det här en så central del utav vad man lärde ut, alltså på universiteten. Framförallt från, man kan säga, 1200-talet kan man säga. Då var det så att hade man en patient som hade huvudvärk, då måste man först och främst reda på, är det en melankolisk huvudvärk, är det en flegmatisk huvudvärk, är det en sangvinisk, eller vad är det för typ av huvudvärk? Och så fanns det då olika åtgärder. Ja, men är det en sangvinisk huvudvärk, då ska vi rekommendera det här och så vidare. Så att,
Men när och var, du sa 1700-talet, är det upplysningen som...
Jag sa 1200-talet.
Alltså, ja, men när det ändrades, när man slutade följa den här läran, sa du att det var 1600-1700-talet som det här började liksom försvinna bort?
Får jag säga, nu lägger jag mig i här, men jag tänker så här, take us on the journey här nu från början.
Ja, gör det.
Alltså kan vi inte börja med liksom så här botare, helbredgörerskor, liksom när man alltså... Du behöver inte gå in på detaljer, men liksom hur exakt så här som Elins fråga, men vi bara backar lite.
Ja.
Du ska få din upplysningshämnd, jag lovar. Nej, men jag tänker så här, babylonisk persisk tradition, alltså så här liksom att det, vi börjar ju någonstans där man trodde att sjukdom kom från onda andar, eller hur?
Ja, det kan man säga. Från döda människor, från onda andar, från... Ja. Onda gudar i vissa fall, eller gudars prövningar på olika sätt. Ja, det finns ett gäng av orsaker.
Då är vi långt tillbaka i tiden ju.
Ja, det beror på var man är någonstans.
Ja.
Men alltså i Kina då var det här även på 700-talet inom vissa områden kan man säga väldigt hett. Bland de taoistiska prästerna, då var det liksom väldigt mycket det handlade om att driva ut onda andar för att liksom bota sjukdomar.
Vi pratade om det i förra avsnitt, eller nej, inte förra avsnitt, vi pratade i ett avsnitt tidigare ju med häxprocesserna, det här med att liksom att man kunde ge sjukdom. Mm. Som kan bota kan också ge sjukdom.
Mm. Så att alltså, man får nog liksom placera sig någonstans i världen. Är det Grekland vi pratar om? Ja, då är det kanske 600 före Kristus och bakåt i tiden. Då var det nog ganska mycket så.
Mm.
Men sen började det liksom kring 500-talet bli mer den här lite intellektuella approachen med, även om den inte slog igenom på en gång, men som det här vi pratat om nu, det är ju liksom, växte ju fram någon gång kring 500-talet. Men sen är det ju också ofta parallella traditioner. Man kan ju under lång tid i ett område ha både den här, ja, förklara med hjälp av demoner eller förklara med hjälp av hur man lever. Alltså det är, man kan ju inte säga att tron på demoner är utrotad heller.
Nej. Nej, det kan man inte göra. Men att man någonstans där började liksom tänka lite mer kring att det kan vara att kroppen kan vara med. Alltså, tänk på den här. Är det inte där någonstans som den här symbolen finns? Alltså den här
Hippokrates och Hygieia. Ja, Hygieia är dotter till Asklepios.
Ja, Asklepios.
Asklepios. Hans, dotter hette Hygieia. Det är hon som håller i en orm och sen i en skål så samlar upp ormgifter. Det som är apotekssymbolen.
Just det.
Mm. Asklepios var ju en, kan man säga, troligtvis var det en person som levde, man vet inte riktigt, det kan vara 800-900 före Kristus. Alltså han är omnämnd i Homeros skrifter till exempel, och Iliaden och Odysseen. Där beskrivs han som en läkekunnig ledargestalt. Och att hans söner då tog över den här kunskapen och förde den vidare. Och det blev ju så att när vi kommer fram till 500-talet före Kristus i Grekland, då anser de flesta läkekunniga sig vara ättlingar till Asklepios, och då säger man att man är en asklepiad. Och det var även då Hippokrates, han ansåg sig vara ättling, men han ansåg att det vi har lärt oss, det är för mycket vidskepelse, så vi måste börja undersöka, vi måste börja studera läkeförlopp och sjukdomsprocesser. Vi kan inte bara utgå från att allt det vi lärt oss tidigare stämmer. Det betyder inte att han slängde ut allting och förkastade allting, men han införde ett vetenskapligt tänk, kan man säga, och ett filosofiskt tänk. Han skapade ju den här idén om de fyra temperamenten och fyra kroppsvätskorna och så vidare.
Så där någonstans så började man ju på något sätt också, om jag har förstått dig rätt, parallellt med att visst onda andar och så vidare, men att man började gå in i någonting med kropp och kost, där det liksom att man kunde påverka sjukdomsförlopp, inte bara genom att göra besvärjelser. Och...
Men alltså att sjukdom också är något som kommer inifrån, tänker jag då, eller? Att det inte bara är liksom något som typ attackerar utifrån.
Grundade han några skolor eller något?
Ja, han hade en skola, och man kan säga på den tiden, när han, medan han levde, så fick han inte det här riktigt stora genomslaget. Utan det dök upp även andra konkurrerande skolor. Och man kan säga att det tog ganska många hundra år innan han slog igenom. Och det gjorde han, alltså, jag skulle nog påstå att det kanske handlar om 700 år innan han riktigt slår igenom. Och då är det en annan man som heter Galenos. Som är en sån här superauktoritet inom medicin. Som hade, han var väldigt vältalig och han snackade om kull alla som försökte komma med motstridiga teorier. Så han liksom sjösatte ett medicinskt system som han menade, det här är Hippokrates läror som jag nu så att säga formulerar på ett lite mer systematiskt sätt. Så han lyfte upp Hippokrates till skyarna, och det är från och med då som man kan säga att vi kallar honom för läkekonstens fader. Men alltså under sin livstid så var han, ja, en del trodde på honom och följde honom, men det var inte, absolut inget stort genomslag.
Då, vad hände här i världen?
Jag tänker, ja, då har ju romarriket brett ut sig rejält.
Precis, och det har väl en ganska stor effekt också?
Jo, absolut, det har ju det. Och så småningom då, efter den här Galenos död, så kommer ju då också kyrkan. Och då har ju romarriket hunnit bli kristet också. Och säger att det som Galenos sa, det stämmer. Hans lära är komplett. Och det innebar att man slutade att fundera. Det var liksom, ja, har kyrkan sagt, har påven sagt att det här är sanningen. Då är det ingen idé att forska vidare.
Det liksom... Så det gick egentligen helt emot Hippokrates själva idé? Eftersom att han ville att man skulle utforska saker och testa dem, eller?
Om man ser det så, ja. Absolut, så kan man se det. Jakttagelse. Tack för det. Ja. De som är förespråkare för medicin och de som undervisar och skriver böcker, de gillar ju Galenos läror och Hippokrates och allting. De lyfter ju dem till skyarna. Det är inte så att... Jag får inte intrycket att någon känner sig begränsad utav Galenos förrän vi kommer fram till 1600-talet, ungefär 1500-talet. Då börjar det liksom knorra lite och tycka, ska vi verkligen tro på det här? Mm. Men så finns det också perioder i Europa, framförallt i västra Europa, när inte det finns så mycket tillgång till den här kunskapen. Därför att den är skriven på grekiska, och i och med att först att romarriket delades i väst och östrom, och sen att framförallt den västromerska delen föll. Alltså då var det ändå så att det var latin som var det lärda språket i västra delen av Europa. Och det var väldigt lite som översattes från grekiska. Det tog väldigt lång tid innan den grekiska kunskapen, eller den kunskap som var formulerad på grekiska, kom över till väst. Då är vi inne på typ 1300-talet. Och eftersom det var brist på information i den västra delen, så var det mera fritt fram att komma med lite egna idéer. Det kom in mera folkmedicinsk kunskap, sipprade in i den västra delen av Europa, därför att det fanns utrymme för det, därför att man hade inte tillräckligt med kunskap. Och det är ju lite intressant, för det, då uppstår ju till exempel, jag vet att du var lite fascinerad av den här kvinnan Trotula, som levde på 1000-talet, som var rektor för en av Europas viktigaste medicinska skolor. Man kan säga en av de första skolorna, helt enkelt. Hon
skolan i Salerno pratar vi om nu, va?
Ja, precis. Ja, precis. Ja. För hon hade ju också väldigt mycket tillgång till lokal folkmedicinsk kunskap, framförallt bland barnmorskor. Så hon skrev ju böcker som innehöll fakta som inte fanns nedskrivet. Och det var väldigt ovanligt på den tiden, för att de flesta som skrev medicinska böcker, de hade läst en massa och sen så formulerade de om det på sitt sätt, men de la inte till jättemycket, lite grann egna erfarenheter. Men det som händer med just Trotula, det är ju att hon skriver ner enormt mycket fakta som, och behandlingar och så vidare, framförallt kopplat till kvinnohälsa då. Och som sen, i och med att hon också har den här positionen som rektor och lärare på den här medicinska skolan, så tas det ju på allvar. Och det leder ju till att den kunskapen också arbetas in i kommande litteratur. När andra sen skriver så hämtar man ju information från henne. Så att man kan ju diskutera värdet utav rent medicinskt allt det som hon berättar. Men det var liksom, det var ett värde på ett annat plan, att hon liksom på något sätt lyfte fram den folkmedicinska kvinnliga kunskapen. Mm. Så det är ju otroligt spännande.
Alltså då skulle man, för jag tror Trotula är ju en, alltså jag älskar, jag är väldigt besatt av henne och köpte allt som hon hade skrivit och läst om henne. Och hon, det är också intressant här, för att om man tänker att hon då är en del av den västromerska eller västtraditionen liksom, och kan då väva in det som händer, och då väver man in bland annat barnmorskorna och kvinnornas liksom kunskap. Och då den andra delen, den östromerska då, där det översätts till, där det finns också arabiska texter, eller hur?
Ja, alltså man kan ju säga att i och med att den här, alltså så här, islamska expansionen på 1600-talet sker, så är det ju delar av det som var östromerska riket som plötsligt blir arabisk, kan man säga då, islamskt. Och där var man ju väldigt snabb och intresserad av att suga åt sig kunskaper. Så att väldigt mycket översattes, alltså på 600-700-800-talet, från grekiska till arabiska. Så att araberna hade alltså tillgång till de gamla grekiska texterna innan de översattes så småningom till latin. Så att, och i början så var det, översättningen skedde från från arabiska till latin. Alltså om vi säger 1200-talets första hälft, då var det, alltså det egentligen började lite tidigare, man kan säga 1100-talet och 1200-talets första hälft. Då var det väldigt mycket översättningar från arabiska till latin. Och sen lite senare delen av 1200-talet då och framåt, då började man översätta direkt från grekiska till latin.
Och det är här som Trotula kommer in som är så himla intressant. Och det är som att då kan man samtidigt läsa att det finns, du får säga vilka namn, jag kommer inte ihåg, jag tror att det var han Ibn al-Yasar eller...
Ja, Ibn al-Yasar var
Ibn al-Yasar, ja precis.
Ja, det var ju en han levde ju i Tunisien på 900-talet någon gång, 1000-talet tror jag det var.
Mm. Och hans texter då från arabiska blev översatta till grekiska och ungefär liksom, och sen så är de ju väldigt snarlika det som Trotula då har plockat upp.
Fast det skriver 10 gånger mer.
Fast Trotula skriver 10 gånger mer och du hade ju några exempel och kommer ihåg dem väldigt mycket, för bland annat så kan det stå så här om förlossning. Och då är det liksom i den översättningen då som har varit mer i den östdelen som vandrar rakt ner utan input från barnmorskor och kvinnors kunskap. Då kan det stå sådär, massera magen för att få igång värkar. Be henne dricka det här vinet. Se till att ryggen är varm. Typ sådana där saker. Men i Trotulas texter så är det liksom så här att det står verkligen så här, massera magen i spiralgående, nedåtgående rörelser, inkludera bäckenbotten, höft. Se till att hon dricker ett vin och sedan hostar upp det. Se till att det är varmt i hela rummet. Om det finns manlig män i rummet, be dem inte titta kvinnan som föder i ögonen så att hon kan få koncentrera sig på sin förlossning. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här tycker jag är så coolt, Elin.
Mm. Att det liksom är samma men ur två olika perspektiv. Ja. Och det ena är också mycket närmare kanske.
Ja.
Man känner att det är liksom barnmorskekunskap. Därför att, så här, om det blir problem, gör så här. Funkar inte det, gör så här. Alltså det är liksom steg för steg liksom att hitta fram till en lösning.
Mm.
Det är, så står det inte i de arabiska böckerna, om man säger så.
Och inte heller den här liksom... den här storskaliga översättningen av grekiska texter sen som sker, utan att det finns, det är så himla spännande liksom att apropå, för vad det leder fram oss, det är ju liksom vart vi någonstans sen tar vägen efter det.
Mm.
Alltså så här, för sen, de här kunskaperna de försvinner ju igen, alltså barnmorskans perspektiv. Alltså det blir ju som att när universiteten kommer igång och när det blir liksom andra krav på vem som ska få ta hand om förlossningar och inte, så är det som att Trotula gör värsta insatsen.
Och det lever kvar ett tag.
Och det lever kvar ganska länge. Mm. Och det är det jag tänker är så här, wow, det lever kvar så pass länge att det kan leva kvar idag.
Mm.
Så tänker jag kring Trotula. Och hon hade en position också, hon var ju rik liksom och hade möjlighet att starta den här skolan i Salerno.
Ja, hon startade den inte, men hon var ju liksom, under en period var hon ju rektor där och hon var lärare och hon hade liksom en hög position där och undervisade i kirurgi och allt möjligt. Så hon var liksom, hon hade, ska säga, status på något sätt som gjorde också att man kunde inte liksom negligera henne på något sätt.
För lite samtidigt har man ju också en annan ganska känd kvinnlig profil. Nunna, läkekunnig, Hildegard von Bingen.
Ja, precis. Det är ungefär 100 år senare, ja. Inte riktigt, men nästan.
Nej, men hon är också väldigt nära örterna och patienterna. Och hon är för sig väldigt nära Gud också.
Mm.
Men hennes uppenbarelse om Gud pratar ju väldigt mycket om ett kroppsligt perspektiv. Alltså hon kan ju nästan beskriva hur hon känner Jesus fysiska närvaro i rummet och så.
Mm.
Hon var ju, hade ju också en position, men hon har ju också bevarat... Alltså hennes texter finns ju också bevarade.
Mm.
Och sen finns det väl också någon sån här supergammal örtebok från den tiden. Någon sån här Old English Herb. Nej, eller jag vet inte.
Någon ja, men alltså det, man kan säga att det är också ett exempel på att där det inte finns väldigt mycket utav den här grekiska kunskapen, men lite grann. Då fyller man på med folkmedicinsk kunskap. Så att det här som du nämner, Old English Herbal och liknande. Alltså det, i England under 900- och 1000-talet så skrivs det ett antal läkeböcker och örtaböcker som innehåller en väldigt spännande blandning av folkmedicin och lärd medicin. Och det intressanta med folkmedicinen, det är ju liksom att det är en slags magisk medicin. Att den handlar om olika åkommor som uppkommer genom att man har blivit ansatt av olika väsen då, som man har blivit osams med och så vidare. Det kan vara alver, det kan vara dvärgar, det kan vara nattgångare, så en spännande varelse som är påminner lite om gastar här i Sverige, som är ute på nätterna och gör och ställer till skräck i människors sinnen, smyger in på rummet och ja, så att och då kan man alltså, det är också väldigt spännande att titta på. Ja, men om man har, om man då, vi gjorde ju nattgång. Nej, det var inte på den kursen. Nej. Det var på kursen innan, den som heter Folktro och levande utkunskap. Där gör vi en nattgångarsalva. En salva som man ska smörja i ansiktet och på kroppsdelar där man, som känns utsatta. När man liksom på nätterna känner att det kommer in någon här i rummet, någon slags varelse, och försöker liksom ansätta mig på något sätt.
Och gud, har du testat det, Janne, själv?
Alltså, vi gör den här salvan. Ja. Jag har väl inte känt mig så ansatt.
Nej. Alltså, jag frågar åt en vän, eller jag får säga.
Ja. Jag frågar åt en vän.
Ja. Nej, men absolut. Vi skulle behöva hitta någon som verkligen behöver den.
Mm. Ja, men vi känner många som behöver
sådana. Ja, här. Men det är bra.
Så jag kan ta med mig några burkar.
Du kan få receptet.
Ja, det kan jag verkligen få.
För den... Vi har inte haft någon försäljning av, utan vi har tillverkat den så att man får med sin burk hem. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Kom
eld, kom jord, luft och vatten. Kan jag ställa frågan, när börjar vi liksom roten till skolmedicin egentligen växa fram? Finns det ett svar?
Alltså, det är ju så många olika steg. Ja. Alltså, men det finns ganska intressanta steg. Alltså jag tänker på också då återigen på alkemin på 1600-talet. För att alltså alkemin har ju då från början handlat om att tillverka guld till exempel, men också att det har handlat om en inre process, att förädla någonting inom en på ett själsligt plan. Alltså det inre guldet på något sätt. Det har ju funnits med. Som en slags, kan man ju också se som en hälsoaspekt då, ända från början. Men det som händer, man kan säga, idéerna börjar dyka upp redan på 1300-talet. Men det är framförallt på 1500-1600-talet som alkemister verkligen börjar att laborera med att tillverka mediciner för olika åkommor mer specifikt. Alltså en alkemisk örtmedicin, men också en alkemisk mineral- och metallbaserad medicin. Och det är den här mineral- och metallbaserade alkemiska medicinen som sedan sakta men säkert utvecklas till det vi ser idag. Så att om man idag vet du, utbildar sig till läkare och läser medicinhistoria, då får man veta att det var så den moderna farmakologin började. Det började med Paracelsus som på 1500-talet då började laborera med metaller och mineraler och tillverka mediciner. Och det där liksom blev stort, framförallt under 1600-talet och 1700-talet. Så gradvis blev det som vi har idag faktiskt. Mm. Så det kan man säga är en sån pusselbit som är viktig, men det finns säkert många fler pusselbitar.
Men kommer vi fram nu till den här frågan som jag ställde förut, när de här fyra inre klimatteorin, när den liksom går ur, när den inte längre är dominerande, har vi kommit fram till den tiden nu?
Jag vill säga att ja, man kan säga att det är någon gång kring under 1600-talet så är det ju saker som händer som gör att man börjar skrota rätt mycket utav den här Hippokrates och Galenos idéer, därför att man ser att den idé man hade om hur kroppen fungerar, hur blodcirkulationen och allt möjligt fungerar, den håller inte. Så att man liksom, inte på grund av att det var något problem med temperamenten, utan på grund av andra saker, så börjar man ifrågasätta helheten så att säga. Och, men ändå så lever det här tänket med temperamenten, det lever ju kvar en bra bit in på 1700-talet här i väst. Men det är ju så att det här var ju så spritt över så stora delar av världen, så att det är inte alla som har haft den, ska vi säga, den förändringen i tankesättet som vi har haft här i väst. I arabvärlden lever det ju fortfarande kvar. Man har ju fortfarande sjukhus och utbildningar till läkare. Och även i delar av Indien som, där man har liksom mera fokus på en arabisk tradition så att säga. Så att, alltså, man kan än idag utbilda sig till läkare inom den tradition med de här temperamenten och så. Så det är inte utdött, utan det är bara det att det har försvunnit till stor del från västerlandet. Så det har börjat komma tillbaka lite, men det är väldigt perifert. Men, mm. Så säg att det klingade av väldigt mycket under 1700-talet, men att det började med liksom att man på 1600-talet uppfann mikroskop och sådana saker som gjorde att man såg att nej, det stämmer inte det som sades, som kyrkan stipulerade att det här är sanningen. Blod, alltså, vi vet ju idag att blodet cirkulerar i kroppen, men det trodde man inte då, för att man såg inte de minsta blodkärlen, så man tänkte blodet vispades fram och tillbaka, inte runt.
Ja. Men att de här, men det du sa var alltså det att de här fyra inre klimaten egentligen alltså ändå fortfarande skulle kunna vara relevanta, det var inte det som var problemet, eller?
Ja, precis. Men det var ju lite så att man började släppa på det också, därför att det ingick i den här läran som man var tvungen att tro på, som nu började liksom falla sönder. Så att man lite grann kastade ut, så säger man, barnet med badvattnet.
Ja, just det.
Men att det levde ändå kvar lite här och där, och inom framförallt folk som är intresserade av örtmedicin. Ja, men som antroposoferna har ju fortfarande kvar.
Just det.
Det har ju, så att det liksom lever kvar lite här och där i väst också. Men det var inte ett definitivt, man kan inte säga ett datum att då upphörde, utan det var en gradvis övergång till ett nytt, modernt syn på medicin och på människokroppen.
Och för jag tänker att här kan man ju börja prata också om örter. För alltså även om det där synsättet försvann, så var det ju fortfarande så. Visst, man kanske uppfann vissa, liksom som mikroskopet och vissa andra grejer. Man etablerade att jorden var rund och så vidare. Det blev en separation liksom mellan vetenskap och kyrkan. Men det är ju fortfarande så att det är örterna som är de främsta, och alkemin som är de främsta allierade läkepreparaten. För vi har ju inte ännu kommit in liksom till att det finns penicillin eller antibiotika eller någonting sånt. Det är ju lång väg kvar, eller har jag fel?
Nej, men det är ju...
Så att de här, även om man skippade den här tanken och se, man var väl fortfarande kvar bland örterna?
Ja, alltså örtmedicinen, den har ju levt kvar väldigt länge. Den har ju liksom... Det är ju, kan man väl säga, framförallt under 1900-talet som man börjat släppa på den. Men det, när jag var liten kunde man köpa en del örter på apoteket. Kan man väl idag också. Men det var liksom... Nej, men det har hänt mycket väldigt nyligen.
Jag var på Apotekmuseet i Stockholm. Det är värt ett besök allihopa. Man får ringa och boka tid. Kostar 100 kronor. Så får man en rundvandring då på det museet. Och där är det ju... väldigt tydligt just den här separationen när man liksom först får man ju se hur, alltså det är verkligen så här, böckerna, läkeböckerna, preparaten handlar ju bara om örter, och så är det så här kontaktlistor på så här örtgubbor och gummor som apotekarna kan gå till för att få sin medicin. Bra örter, bra odlat och så vidare, så tar de det till sitt apotek och så lägger de i olika lådor, och sen så lite så här, och det här är så här 1600-talet, och sen så liksom mer 1700-talet även lite grann där, ja, du får rätta mig om det är fel på datum och sådär, men att sen så börjar det komma in lite mer så där att man kan arbeta då med typ alltså så här ammoniak, alltså såna här liksom, att man kan använda mer kemiskt framställda preparat. Och sen så liksom så då separerar man typ så här gifter och sen så örterna i sig, och sen så till slut så liksom på något sätt så är det ju också lite så här att folk säljer ju lite alla möjliga olika örter som kanske inte är rätt örter. Så det finns ju mycket lurendrejeri och kvacksalveri i branschen. Och på det här museet, det som är så fint då är ju liksom, eller fint och fint, men då är det verkligen så här, guiderna, de är så glada på något sätt när de kommer till 1969 när apoteket släpper örterna helt och går in i att vi har bara medicin liksom, och hälsokosterna tar över örterna. Vad tycker de att det är så skönt, för då är det verkligen så här, ja men det är enkelt. det är det man låter. Alltså det, här blev det så enkelt. Här kunde man liksom få ihop allting behövde till en liten en, liksom pillerflickor som har gjort sina, sina mediciner och rullat små bollar. Nej, men nu kan det massproduceras och finns det inte den mänskliga faktorn som gör fel. Och helt plötsligt så har man den här manufacturing of medicine. Mm. En medicin för alla. En magsårsmedicin för alla. Och, så här, och det är klart att det är enkelt. Till skillnad från att ha en massa himla örter. Och så är det en massa löss och grejer. Alltså det är ju såklart inte så himla rationellt beslut att ha kvar örter och så vidare.
Mm.
Så det är väldigt nytt ju. Att apotekerna tar bort örter.
Alltså jag var på ett apoteksmuseum på Öland. Och där... Det var ju då två apotekare, det var en man och en kvinna, de var apotekare båda två, så de hade liksom bevarat det här apoteket. Och de berättade att, ja men alltså, när vi utbildade oss, då kunde man få en blandning av hackade örter. Så skulle man liksom kunna identifiera varje ört i form av det här hacket. Alltså så, det var ju lite häftigt. Och jag menar, örtmedicin var verkligen helt integrerat. Och man kan också läsa lite farmakopéer där man ser att det liksom blir en övergång. Det står alltså om hur man bereder örter på den tiden lite mer modernt sätt. Använder man lite mer giftiga ämnen och kokar dem och gör extraktioner. Alltså det är inte riktigt så som när vi gör våra örtprodukter då. Blandar vi ju inte i några konstigheter.
Nej,
men att det var en hel del giftiga ämnen blandat med örter. Alltså om man går tillbaks, ja, låt oss säga 100 år. Väldigt drygt så. Så att det är en glidande övergång.
Men jag tänker också så här att det som är intressant med det här med levande örthistoria är liksom på något sätt att försöka förstå hur lång tid vi har haft en tradition som har varit baserad på ett sätt, mer eller mindre. Sen om den inte var, alltså om den inte funkade eller inte, och jag menar det är massa ny kunskap som gör att vi kan se bakterier och virus och liksom göra ultraljud och röntgen och kirurgi och sådär. No talk about that. Men i det så har det på så kort tid bara liksom så här plockats bort så mycket kunskap. Mm. Och jag tänker jättemycket på, vi hade ett avsnitt om helig abort, Elin.
Mm. Där
vi liksom om abort och så. Men sen så nämner vi också så här att men om man inte har den här kunskapen om örter, om man inte vet någonting och ett modernt samhälle faller sönder. Jag tänker på när det är krig och så.
Mm.
När man inte får tillgång till medicin, el, apparater alltså, och inte kan örtla. Det är ju ganska läskigt.
Mm.
Brukar du tänka på det här?
Nej, men det jag har tänkt på är väl att det är väldigt bra och viktigt att ha kunskap om till exempel vilda svenska örter. Därför att det kan finnas situationer när det inte är lika lätt att få tag på de örter som vi brukar köpa och importera och så vidare. Mm. Och att det är bra att kunna veta vilka örter man kan odla och så där. Men att det... Så att, jo, men jag har väl tänkt liksom i alla fall att någon slags grundkunskap kan vara bra med tanke på att man vet inte hur världen utvecklas och hur och vad som kommer att vara tillåtet. Jag menar det, man kan säga örtmedicinen blir ju mer och mer reglerad också.
Mm.
Och man för en del år sedan då fanns det kanske mer än det finns idag oro för att en massa örter skulle bli svåra att få tag på. Men de flesta örter går fortfarande att få tag på, men det finns vissa örter som är lite krångligare att köpa. Man kanske får köpa örten till hästar istället idag för att den får inte säljas till människor och så vidare.
Det.
Men för det mesta finns det lösningar. Så att, ja, men jag tänker på det.
Alltså jag undrar ju nu efter allt det vi har pratat om liksom, och vad är det som driver dig, Janne? Vad är det som har drivit dig att liksom vara så intresserad av örter och av örthistoria, medicinhistoria? Vi är ju inne och nosar på det nu, liksom varför det här är viktigt.
Ja, jag tror att för mig har det liksom Det har inte varit en speciell anledning, utan det ena har gett det andra. Jag kommer ihåg när jag började intressera mig för det, var ganska länge sedan. Då var det så att min pappa tyckte om att odla grönsaker och såna här saker. Och jordgubbar och sånt. Och så då var vi på Åland och hade sommarställe. Och så hittade jag åkermynta på någon skogsbacke. Jag tyckte den luktade så otroligt gott. Så jag liksom gjorde ordning ett liten trädgård, så placerade jag åkermynta där. Och så fick jag liksom så här idén, jag måste ta reda på allt om myntor. Vilka myntor kan man ha, för de luktar så gott. Och så både vilda och odlade. Så att jag liksom hade en myntaträdgård med 15 sorters mynta, sen började de korsa sig med varandra. Men liksom det var, alltså jag har lärt att bli besatt av någonting. Just då så var jag besatt av mynta och av dofter. Men det var liksom innan jag började ta reda på en massa fakta. Mm-hmm. Alltså det förstår jag liksom. Det var liksom, för mig har det varit så att jag liksom, det ena efter det andra dyker upp liksom i, framför mig som en möjlighet att fördjupa mig på ännu ett sätt när det gäller örter. Alltså det, jag skulle kunna räkna upp, jag vet inte hur många, alltså att göra amuletter, att göra drakelixir, alltså att göra liksom elixir som är inspirerat av olika myter och så vidare. Alltså olika kulturer, kinesisk medicin, ayurveda, svensk eller nordisk, europeisk, rationell och dessutom magisk medicin. Alltså det är som att det bara, jag vet inte vad det är med mig, men alltså jag bara får hela tiden upp ytterligare ett kapitel öppnas i någon bok. Nu är det här jag vill fokusera på. Ofta handlar det då om örter eller om medicin. Eller någon slags koppling i alla fall till läkekonst. Inte alltid bara örter. Just nu är jag helt insnöad på alltså den typiska magisk medicin som handlar mer om besvärjelser och formler och så här, som kan vara kopplat till örter, men som också kan vara liksom en rent språklig medicin. Så att jag kan inte riktigt förklara vad det är som driver mig. Jag är en sån där person som det är alltid någonting som jag fascineras av och vill nörda in i det. Bara så.
Det är jättefint. Det är som så här, väldigt intuitiv liksom, och med, lite som du sa i början, Ruby, att bli vald av urterna snarare än att välja själv liksom. Vald av åkermyntan.
Och så tycker jag om liksom att berätta och undervisa och skapa liksom en situation där andra kan fördjupa sig. Så att det är liksom det ena ger det andra.
Mm. Och den här kursen som du nu har fått till dig, den börjar ju den 27 juni. Den börjar om 3 dagar.
Ja, just. Alltså,
det är ju liksom, vi spelar in det här långt innan, men jag tycker verkligen man ska alltid, blir man sugen liksom på att träffa Janne efter det här avsnittet, så hör över till biskop Arne. För vad ska den kursen handla om?
Alltså jag ska göra den tillsammans med en skrivarlärare. Den kommer handla om trollformer och besvärjelser, men också om örter. Och den kommer handla om att tränga in i språket och att leka med det här språket som finns i besvärjelser. Man kan göra det för att skapa egna ceremonier, man kan göra det för att liksom plocka fram humor också i uttryck. Och att bara liksom, det är som en skönlitterär form egentligen. Trollformler och besvärjelser från olika delar av världen, de har sina speciella sätt att bygga upp saker på. Alltså, till exempel i Finland handlar det väldigt mycket om att det som orsakar problem har sin egen historia. Jag lekte med tanken, om jag trampar på ett häftstift, då måste häftstiftet hjälpa mig att läka smärtan. Och då måste jag veta allt om häftstiftet. Jag måste liksom tränga in i häftstiftets mytologi. Och då gjorde jag det till en lek, kan man säga. Men alltså i den finska folktron har jag liksom råkat hugga mig med en yxa. Och för att det här ska läka ihop på ett bra sätt måste jag veta hur jag talar till stålet, och då måste jag veta allt om stålets mytologi, hur stålet har skapats. Och då ser man stålet som ett levande väsen som har sina problem och som har haft sin historia, och den måste jag känna till. Och känner jag inte till den måste jag ta reda på den. Då gör man en sån här resa in i, ja, man trumresa eller vad man gör. Man gör en schamansk resa. Men på kursen kommer vi resa in i fantasins värld istället för att hitta information. Mm. Så det är en slags lek med den magiska medicinen, kan man säga.
Mm. Ja, alltså det låter så himla spännande. Jag ska, alltså wow, hoppas jag kan gå. Men jag tänker också så här, sen är det ju levande örthistoria som finns som sommarkurs. Det finns
folktro och levande örtkunskap. Då är det mer fokus på så att säga. Man kan säga det är mer den magiska medicinen. Alltså, den är inte så rationell. Örthistoria, den är mer den det man lärde sig på universitetet för 1000 år sedan, 1500 år sedan. Mm-hmm. Den är också lite, kanske inte skulle betraktas som jätterationell alltid idag, men den är mer rationell. Mm. Det handlar inte om nattgångar som man ska skydda sig mot.
Och det gör det på levande...
Ja, om man...
Nej, det är folktro och örtkunskap, ja, som är nattgångaren.
Ja, då får man göra en massa roliga, alltså så här, drinkar för att liksom driva bort, ja, svart magi till exempel.
Alltså jag tror att våra lyssnare sitter och studsar just nu. Det kommer liksom, era telefoner kommer ringas ner.
Ner kursen här nu hela tiden alltså. Det är ju så himla fint att du verkligen kan gå in. Jag tänker det också, det att jag känner verkligen, Janne, att du gör något så stort för örterna. På riktigt. Alltså jag känner så här, du gör något stort för örterna. De får också något så här... Vi har ju pratat mycket om, så vi hade ett avsnitt om svamp där vi kände liksom att Amanita, flugsvampen, var så baktalad.
Mm.
Att hon liksom har fått verkligen så här ett fel rykte. Jag känner liksom att när du jobbar så här mycket med örterna och leker med dem och så här, du säger inte så här, ta bara örter, det är det enda du kan göra, eller gör bara det här, utan du låter bara folk få vara här i din sfär och liksom bekanta sig med örter, och sen får de fördjupa sig på det sätt som de vill, men det är väldigt humoristiskt och lekfullt.
Mm.
Och sen frågar man dig så får man svar. Ja, väldigt ofta liksom.
Någonting jag kan säga.
Ja. Ja, vad känner du, Elin?
Jag känner att jag har fått en sån fantastiskt pedagogisk och så här levande resa genom den här historien. Alltså, tack så otroligt mycket, Jenny.
Tack, vad kul. Ja.
Det är ju, ja, nej, men den är riktigt, och det här är ju liksom, det här som du sa nu, det säger du egentligen på 4 dagar annars. Så det är otroligt.
Ja, men det är det jag är så imponerad av, att liksom, ja, jag förstår vad det krävs att försöka komprimera så här mycket till det, och ändå få det liksom så himla sammanhängande.
Mm. Alltså, jag tänker bara som en liten avslutande fråga här, undrar jag ju så här. Har du en favoritört?
Jag brukar få den där frågan.
Ja, jag kan tänka mig det.
Ja. Alltså jag tycker att till exempel humlesuga är en ört som jag gillar väldigt mycket. Dels är det en ört som var superpopulär, alltså under antiken och under medeltiden. Men som man sen tyckte att, nej, men vi förstår inte den här örten. Vi kanske inte ska ha kvar den. Men man har ju förstått att det är en ört som gör att man får en bättre bakgrundsvila. Man kanske får lite bättre sömn. Att den kan liksom hjälpa en att bli frisk genom att helt enkelt liksom komma ner i varv på ett väldigt bra sätt. Och att, jag tror inte man fattade det. Man sa visserligen för 1000 år sedan att den här örten kan man ge till den som har ridit eller vandrat länge. Och då kan man ju fatta att det var ändå liksom den insikten. Att den kanske hjälpte en att komma ner i varv och liksom återhämta sig. Men annars beskrev man en massa olika sjukdomar. Framförallt kopplat till huvudet. Som den skulle kunna hjälpa mot. Och det fanns också jag vet inte om det var i Spanien eller något latintalande, eller man säger latinspråktalande land, där man har det här uttrycket: sälj din kappa och köp humlesuga. Och det betyder väl, gör något vettigt av ditt liv. Så den har verkligen varit väldigt, väldigt uppskattad. Och, men den finns ju fortfarande att köpa, den går att odla. Den är liksom inte borta ur sortimentet, men den är inte, omnämns inte så mycket. Så det är väl en sån här ort som jag försökt att liksom lyfta fram. För jag tycker den är faktiskt väldigt bra. Och jag kan känna slutet av en termin, ofta kan jag känna mig lite så här, lite dov huvudvärk, kan känna mig lite utmattad. Då dricker jag det under några dagar och så känner jag att jag återhämtar mig ganska snabbt. Jag liksom, det är inte så att jag blir bedövad, utan, och inte så att jag liksom får plötsligt en massa ny energi. Men det är som att kroppen liksom hittar tillbaks på något sätt till en bra grundavslappning. Så det kan man säga är en favoritort.
Ja, lite blad av humlesuga då, eller är det roten du...
Nej, det är blad man tar. Man kan ta en tesked utan blad. Och som sagt, den finns på välsorterade örtbutiker.
Jag planterade den i min trädgård. För jag köpte den förra året. Så jag hoppas att den klarar vintern då.
Det brukar inte vara något problem.
Nej. Då så, ska vi dricka humlesuga.
Ja, den ska man då ta, den ska vara torkad. Det är okay. Eftersom man inte ska dricka färsk. Nej, men den har något ämne i sig som kan vara lite irriterande på magtarmkanalen. Men det är väldigt få som känner av det då. Men alltså, första gången man dricker kan man bara ta lite försiktigt och se, vill min kropp ha det här? Jag vet någon som kände, nej, det här vill inte min kropp ha, men jag dricker ändå. Och så börjar de kräkas, det är onödigt. Men alltså, det är extremt ovanligt.
Men det här kan ju vara ett tips, Elin. Du är ju liksom slutet av terminen som lärare, lite humlesuga kanske.
Jag fick ju också lite amanita av dig i födelsedagspresent. Ja. Så att, har ju också det att tillgå här.
Ja. Du är så kittad med örter alltså.
Det är så himla bra att jag har örthäxan som min poddkompis.
Völvans spådom. Från dåtid till nutid till framtid.
Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är ju att varje vecka så drar vi en utav er som blir föremål för Völvans spådom.
Angelica Emnius, alldeles ny Patreon. Tusen tack för ditt stöd.
Tack, Angelica.
Alltså, jag satte mig utomhus vid ett träd och började liksom tona in. Och tankarna flöt iväg och liksom känslorna flöt iväg. Jag blev liksom lite grann, kände mig som att jag blev ett med det här trädet. Och då så kom det ett ord till mig. Det var verkligen ett ord som kom till mig. Och det är ett finskt ord som heter, som är väki. V-Ä-K-I. Det är typ ande eller rådare. En väktare. Och att man har liksom i finsk folktro och mytologi då har en ande, en väktare på olika platser. Precis som man har i väldigt mycket mytologi. Men en väki i finsk mytologi, den starkaste väking var hos kvinnorna i deras underliv, alltså i fittan. Man kunde liksom beskrivet liksom hur kvinnor drar upp kjolen och visar liksom hela rumpan och baken mot åken för att välsigna åken och liksom låta väken se det som ska välsignas och frodas och bli bra skörd. Och man kunde också ha flera kvinnor som ställde sig upp runt en tomt eller en sädesfält eller en del som skulle skyddas och liksom la upp sina rumpor mot, samtidigt ut mot skogarna för att skydda den här platsen med sin ande. Och att den här finns också beskrivet, jag läste på hos Nordic Witch, att det finns också beskrivet att den absoluta, och det här tycker jag är så himla fint, den absoluta ultimata väkin, den var hos en riktigt gammal kvinna. Så när det var bråk eller tjafs eller man ville få bort folk som från mark, då tog man gammelkonerna, gammelkvinnorna, och så gick de dit och så bara drog de upp sina kjolar och visade muttan och bara bort härifrån. Och då blev man liksom rädd, för där satt liksom den väkin som hade överlevt länge. Förlossningar, missfall, alltså har haft sitt blod och nu blöder man inte längre och man lever fortfarande. Så det ordet kom till mig, Angelica, och jag tänker liksom att du behöver inte tolka det som att du ska gå ut och flasha dig, men jag tänker att just det där att den här kraften som verkligen finns i oss och att folk har trott på det och hyllat det och ärat det, och det kanske har varit någonting både som har gett välsignelse men också har varit någonting läskigt, and that's fine, that's okay.
Wow, jag börjar tänka, jag tänker på Sheila Nagig som sitter på kyrkor på brittiska öarna och liksom också visar fittan som ett sätt att liksom hålla bort det onda väl?
Ja, verkligen hålla bort det onda och liksom så här, det här är portalen till livet, portalen till döden, och verkligen så här, oh. Alltså, det är ju och lite som smissgudinnan, alltså Vita stjärna sitter också väldigt brett med benen.
Den gotländska bildstenen pratar vi om nu, för de som inte vet.
Precis. Hon sitter också väldigt brett med benen och liksom öppnar upp. Så det är väl någonting med att liksom, ja, alltså jag vet inte, jag vill inte tolka för mycket, men det här, det kan ju bli så här slentrian och säga stå i sin kraft, men kanske mer så där att veta om att den där kraften har använts på olika sätt och kan användas på olika sätt. Vad säger du?
Ja, men jag tänker på, det var någon finsk kvinna som berättade för mig, och hon menade att alltså, minst nu från den område i Finland där hon kom från, där var männen generellt så rädda för kvinnornas magi, så att det var ingen större risk att bli ofredad. Jag vet inte liksom hur pass vanligt det var, men det var hennes bild av liksom, just liksom hur man såg på kvinnors magi där i Finland, att den var så stark, och jag vet inte på vilket sätt, men att den hade då respekt med sig. Mm. Jättespännande.
Mm.
Gud vad inspirerad jag blir nu också.
Ja.
Hoppas du blir inspirerad, Angelica. Jag blir jätteinspirerad att både gå och läsa. Jag har en sån gammal svartkonstbok med massa gamla formler. Apropå det du pratade om, Janne. Och alla de här gamla, all gammal kraft som finns både i oss och i böcker och i naturen.
Ja, alltså jag tänker så här. Varför inte? Det är ju ändå dags att dansa runt stången. Det är väl ingen som skadar om det blir en liten väkidans också. Lyft upp kjolarna. Nej, men midsommarmagi är starkt. Så Angelica och alla andra, kalla in det ni behöver kalla in. Visa väki, eller kalla in väki, eller bara vara väki.